Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Jämställt arbetsliv. Som vanligt är det jag, Anna Blixt, som programleder. Och som vanligt har ni ett rafflande eller utbildande avsnitt framför er. Och det här avsnittet spelas in i samarbete med Birds Relations, som är en parterapi-app utvecklad av Klara och Helga, som är legitimerade psykologer. Och appen möjliggör att man kan parterapera, heter det förstås inte. Gå i parterapi. Jobba på sin relation var som helst. Man gör en relationsanalys, eller appen gör det efter att vi har svarat på saker. Så man får uppgifter som man ska göra. Så man kan sitta själv. Man behöver inte sitta tillsammans och säga, nu ska vi ta 2 timmar och göra det här. Utan man kan göra liksom lite i taget. Så. Få lite dagliga uppgifter och sånt. Jättekul, jättefint. Jag uppskattar den jättemycket och hoppas att även ni ska göra det. Kan varmt rekommendera. Varmt välkommen ska du vara till detta avsnitt av Jämställt arbetsliv. I det här avsnittet ska vi snacka om föräldraledighet i kombination med vd-skap. Varför? Det är många människor som har frågat mig om det här genom åren, hade jag tänkt säga då, som att jag är äldre än vad jag är. Men folk har frågat då så här, men hur får vi fler vd:ar att gå hem på ledighet? Men också folk som har frågat så här, hur kan jag förbereda mig eller så? Jag vill satsa på min karriär, men jag vill också ha barn. Vad ska jag göra? Vad ska man tänka på? Har du kunskap? Jag har inte haft så mycket kunskap. Så jag tänkte att jag skaffar mig kunskap. Och har ett litet avsnitt om det helt enkelt. Och om vi kollar på lite siffror på det här då med föräldraledighet. Så Försäkringskassan, deras siffror säger att 70% av föräldrapenningen tas ut av män, eller kvinnor, och 30% av män. Och de yrkesroller som tar ut lägst andel är slaktare, bagare, generaldirektör och vd:ar. Enligt en sydsvensk artikel ska tilläggas. Slaktare, bagare, generaldirektör och vd. Och det är alltså ett spännande ämne att diskutera. Och i min research inför det här programmet har jag lagt ut lite så kontaktannonser på LinkedIn. Och fått väldigt mycket napp från män och kvinnor som varit föräldralediga. En av dessa föräldralediga vd:ar har jag vid min sida idag. Min gäst, som då jag enligt min stalkning har startat 3 företag och varit vd för flera andra företag. En framgångsrik affärsman skulle man kunna säga. Fredrik Molin, välkommen till Jämställt arbetsliv.
Tack.
Du svarade ju då på min lilla kontaktannons.
Just det.
Ja, du har varit vd och föräldraledig 2012.
Ja.
I mina ögon så utslår du så pass mycket så Malmö näringslivsprofil. Så att jag frågade rakt ut på kontoret så, Fredrik Molin, vad har vi på honom? För att jag antog att alla skulle liksom så ha koll på dig och veta så här, ha lite kuriosa och sånt. Inte helt 100 för vissa var så här, vem är det? Men jag fick direkt, jag gav en app.
Ja.
För då fick jag, nu ska jag läsa innan till här. Har sprungit Göteborgsvarvet som Katarina Westrin Sjöberg på 2.10.
Ja.
Ja?
Ja, det stämmer. Ja.
Det var ändå spännande att liksom min skrivbordskollegas fru, ja. Du har sprungit i hennes namn.
Jag fick hennes starten, eller ja, av någon anledning blev det så. Men det var väl bra för alla inblandade.
Ja.
Blev det ju. Jag fick springa och hon fick en tid. Och, ja,
så. Ja, precis. Inga svenska rekord. Utan...
Nej, det var inga svenska rekord på något sätt. Jag är ju ingen långdistansare.
Nej, vi noterade det när vi kollade upp tiden. Att, så här, det här var en så.
Ja, ingen vidare. Men det var kul.
Ja, i övrigt så försökte jag fråga. Men vi enades mest om att du är en otroligt, nästan ovanligt trevlig människa.
Ja.
Det är nog härligt att ha med sig. Och sen jag har skrivit här, jag har gjort inte punktlista. Så jag har skrivit, bakom varje framgångsrik man står en kvinna som har tagit hand om hem och hus, punkt, 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 punkt. Och jag tänkte att vi skulle liksom börja vår diskussion i det. Alltså hela den här grejen med att, ja men så många liksom, alltså alla framgångs, genom alla tider så, eller man ska genom våra moderna tider i alla fall. Framgångsrika män, så har det varit liksom en kvinna som har tagit hand om hem och hus. Och det ser man också att män med barn, de tjänar mer och mår bättre än män utan barn. Annars kan man, kvinnor är det tvärtom, att kvinnor med barn tjänar mindre än kvinnor utan barn. Men för män så tjänar man mer, och det är mycket för att man kanske får då, då har man någon som stöttar hemma. Män utan barn är ju förmodligen singlar i högre utsträckning.
Mm.
Och då så är det, ja, större risk för amen, dåliga vanor.
Ja.
Eller vad man säger. Så, men vad, har du haft en så, bakom varje framgångsrik man? Vem har stått bakom dig?
Ja, men min fru Annika, mamman till min, våra tre barn då, hon är ju fantastisk tycker jag. Och det är också, ja, men hus och hem för min del, så alltså, vi delar, är min upplevelse att vi delar på allt. Det tror jag hon skulle hålla med om. Men hon är ju också i karriären.
Mm.
Hon är ansvarig för corporate communication på IKEA. Så att hon arbetar mycket och arbetar hårt och sådär. Och det har vi ju liksom på något sätt, det är ju mitt viktigaste bollplank. Så att, ja, tvättmaskin och diskmaskin och så, absolut, och barn, och, men det är ju också ett bollplank. Vi
tvättmaskin, diskmaskin och barn.
Ja, det är samma kategori.
Ja, absolut. Ja. Men för ni har ju delat, har ni delat på alla föräldraledigheter?
Vi har delat på, inte i tid, men jag har varit föräldraledig alla tre gångerna.
Ja.
Och det har ju, ja, följaktligen Annika också varit.
Mm.
Så. Och första gången så blev det en längre period, tror jag var 7-8 månader ledig. Mm. Och sen så med mellantjejen Ebba då, så var det ett halvår. Och sen så med Axel sista gången så var det också 7-8 månader och sånt.
Ja.
Och inskolning på dagis och så.
Anledningen då till att, alltså, som jag nämnde, att vi har det här, eller att det här är ett ämne att diskutera, det är för att det finns så få personer som har liksom på meritlistan att samtidigt vara vd och föräldraledig. Men du har valt att vara det. Vill du kommentera det?
Ja, alltså för min del så var ju valet inte något annat. Alltså det fanns inget annat, tyckte jag. Och det är ju, ja, men dels är jag med honom och på ett ganska tidigt skede bygga en relation med mina barn, vilket jag tror man gör redan tidigt liksom. Och det märker jag nu, vår äldsta dotter fyller 18, då får man ju jobba lite mer för relationen. Det är liksom inte bara att finnas där och plocka undan och servera mat och sådär. Så det var nog det viktigaste, att jag ville vara en naturlig del i deras liv. Och också har jag hela tiden hävdat med en dåres envishet att det måste, i en modern värld så måste det gå att kombinera. Jag vill kunna vara en bra och närvarande pappa, men jag vill också kunna göra karriär. Så att det valet var enkelt för min del.
Alla jag pratat med är ju överens om att man behöver en stöttande partner. Men jag tänker att det också är lättare om man är två karriärdrivna människor snarare än en.
Mm.
Alltså att, för det är så, det är lättare att ha en jämställd relation om båda har alltså så liknande ambitioner karriärmässigt. För då blir det så mycket mer naturligt att så här, ja, men då delar vi båda på det här, för att båda vill ju tillbaka och jobba och mår bra av det. Och blir ju kanske då, ja, men bättre föräldrar om man får liksom också stimuleras liksom jobbmässigt.
Ja, men alltså dialogen hemma blir ju nog väldigt mycket enklare.
Mm, precis.
Och det har jag upplevt också med när barnen har varit sjuka, att då har det aldrig varit, ja, men upp med kalendrarna och jämföra, utan då har den ena, antingen jag eller min fru, sagt att nej, men jag tar det idag liksom. Mm. Så det har heller aldrig varit en diskussion. Och vänder man på det myntet så tror jag det är många som har det kanske tvärtom. Nu gissar jag lite, men att det kanske är en mamma eller pappa som inte, nej, men jag vill vara hemma så mycket som möjligt.
Ja.
För sin egen del.
Precis.
Och kanske inte tänker på sin partner då i det. Så att ja. Ja, men det är ju klart att det underlättar att,
ja,
vi,
när man
Annika,
har
samma, är extremt synkade i den liksom.
Nej, men det är verkligen så. Alltså jag har ett tidigare avsnitt om föräldraledighet där jag har liksom diskuterat just, ja, men då gick jag ännu mer in på siffror och statistik och sånt. Men just det här när folk säger, ja, nej, men hon vill ju vara hemma. Så att, så. Eller, alltså, nej, men jag vill ju vara hemma så han får jobba. Men det är så, ja, men, alltså, fast pappan har ju lika stor rätt. Det är inte så här, ja, men hon vill så att jag får stå över det. Nej, du har lika stor rätt att vara hemma med dina barn. Att skapa liksom bra relationer med dina barn. Och att så här, många inte inser vad det faktiskt betyder att vara hemma. Så det är en uppoffring att man gör för att man får så himla mycket av det.
Ja.
Och det är samma sak med föräldraledighet. Att så här, du får så mycket. Jag har skrivit en lista här på bara så här, för att jag skulle komma ihåg att nämna några saker som är fördelar med att dela föräldraledigheten.
Ja.
Så dels som det du sa, så har jag bättre relation med och trygghet med båda föräldrarna. Att man känner liksom att båda kan, är en tröst och så. Inte att den ena är en clown och den andra är så. Bättre förutsättningar för båda på arbetsmarknaden också, som vi touchar på. Bättre, vad ska man säga, det sätter en standard för vabben och det obetalda arbetet hemma. Ju mer lika man delar, desto mer lika delar man sen också på vabben. Och man delar också mer lika på ansvaret för hushem och barn senare. Bra förebilder har skrivit här. Alltså att man är bra förebilder för sina barn. Alltså att man visar liksom att så här, vi delar på det här. Man blir i relationen mindre beroende av en förälder. Alltså att så här, ja, den här personen åker bort. Det är inte kaos hemma. Man behöver inte ringa farmor liksom, utan man så klarar sig. Men också att man då blir en mer, liksom, man blir mer självgående förälder. Och det är ju alltså, för självförtroendet också. Alltså, och bara känna att så här, jag klarar av det här. Jag är inte, alltså, jag är en vuxen människa som... Alltså, jag är inte en vuxen människa som är beroende av någon annan. Ja. Så. Och sen att man har bättre relation med barn efter en eventuell separation. Det. Där ser man jättestor skillnad på vilken relation man har. Och i heterorelationer så har kvinnor bättre hälsa. Alltså kvinnor mår bättre om man delar. Mm. Kvinnor mår sämre i ojämställda. Och sen pensionen då. Men där kan man ju liksom lösa med att man ersätter den som är hemma mer om man vill. Så det var bara några saker, några fördelar. Men det finns ju då som sagt väldigt få, eller så många som jag skrev i en av mina kontaktannonser att så här, ja, men jag är vd så jag kan inte gå hem. Det har liksom varit ett godtagbart argument.
Ja.
Så därför finns det inte så många. Men nu när jag då har intervjuat en väldigt massa människor så tänkte jag att jag bara skulle slå hål på lite så... lite mytbildning kring vd-skapet. Saker som folk har sagt liksom, vd-ar. Men det finns en bild av att det är så himla svårt och stort att vara vd. Men folk har då sagt att så här, nej, men det är inte svårare än andra tjänster. Det är bara ett jobb som vilket som helst. Alltså man har uppgifter som vilket jobb som helst.
Absolut.
Flera som har sagt också, eller som har touchat på just att ju högre upp i organisationen man kommer, desto mer flexibelt är jobbet.
Definitivt.
Ja, för att alltså, ja, längst ner är det liksom så himla mycket beroende av en. Och sen, det var en som sagt sa att hon kände sig minst viktig i hela företaget. För att hon kände att så här, sälj är liksom så essentiellt för dem. Tekniken, för de var ett IT-företag. Och alltså, hon bara, som vd är minst viktig.
Ja.
Alltså, hon kände sig liksom mest utbytbar. Eller så här, att hon var hemma, det var ju mindre jobbigt än att någon på teknikdel eller sidan var hemma liksom. Och sen också att flera som också har nämnt just med flera män då som har nämnt att de inte tror att det spelar någon roll riktigt om man är vd eller inte som man. Utan det är bara någonting man skyller på som man. Man säger, jag kan också säga jag är verkstadschef eller jag är, alltså i det här jobbet blir inte gjort utan mig för det finns bara. Och det kan man se. Det är också anledningen till varför män och kvinnor hemma, nej varför man jobbar fast att man är sjuk. Så är, kvinnor jobbar fast att man är sjuk för att man har dåligt samvete. Det, främsta anledningen då är för att man har dåligt samvete gentemot sina kollegor. Främsta anledningen till att män jobbar det är för att de känner att ingen kan göra det här jobbet utom jag. Så män har liksom en bild av att så här, i högre utsträckning än vad kvinnor har, att man är oumbärlig. Jag kan köpa det främst för egenföretagare, alltså ensamföretagare eller man ska säga. Att så här, hela min liksom, jag kommer tappa kunder.
Ja.
Eller om man har, speciellt om man har någonting, en dyr verksamhet med så här, maskiner eller för en konsult är det lugnt. Alltså mina kunder vet ju att jag finns kvar. Men det är mer om man har tickande kostnader. Men kvinnor löser det ju ändå, för att man måste.
Nej, men precis. Ja, men jag har ju funderat lite över den här, ja, men, i och med att jag får äran att vara med här. Och så tänkte jag, vad har, och utifrån mitt perspektiv då, för jag håller verkligen med om att ett vd-skap egentligen är ju faktiskt den rollen du har absolut störst möjlighet att vara föräldraledig ifrån. Därför att du kan delegera i princip allting. Styrelsen, i den mån där finns någon professionell styrelse, det är ju ett delegerat driftsansvar man har för bolaget. Mm. Så att de har ju egentligen inga åsikter om det, utan nej, men bara balans och resultaträkning ser bra ut så kommer vi tummen upp liksom.
Mm.
Så att liksom anledningen till att inte vara föräldraledig som vd är ju ganska få, tycker jag.
Ja.
Och sen så gjorde jag en liten egen research då, vad finns det för manliga förebilder på, om man tar liksom Zlatan-nivå i näringslivet. Så ja. Så, ja, men, och då var det Dagens Industri i helgen, Ola Rolén då som stiger av från Hexagon. Han har ju varit en sån här liksom, ja, men han har ju varit en Zlatan på börsen då för Hexagons så. Och så läste jag den intervjun och han har ju knappt träffat sina barn. Han har ju varit superviktig.
Jag trodde du skulle säga någonting positivt.
Nej, men det är svårt att hitta. Ja. Han är skitduktig, ja. Men jag tror det är svårt att hitta de här förebilderna.
Ja. Jag trodde verkligen att du skulle säga så. Och han har varit hemma han jättemycket ändå.
Utan det var verkligen så här. Men vad ångrar du, Ola? Jo, men jag ångrar ju det här, liksom. Och det tror jag att han inte hade varit hemma med. Ja. Utan han har ju rest och han lovordar sin fru och hon liksom... Allting måste ju ha funkat hemma så här, ja. Tror jag, ja, men 2 eller 3 barn där, så det har ju varit full rulle säkert. Och tittar man då runt i näringslivet och man tar liksom på den toppdirektörnivån då, som jag tror kanske många ändå strävar efter, eller oh ja men shit fan, de är coola, snabba kostymer och stora bolag och sådär. Så har vi Carl-Henrik Svanberg, jag vet inte hur mycket han har varit för heller, det är det gamla Ericsson-vdn, Christer Gardell, liksom alla de här, Sven Hagströmer, alltså det är ju ingen som går ut av dem och säger att nej, nu ska jag vara föräldraledig. Nu är de ju 70 plus.
Ja, precis, de är lite äldre. Ja.
Det är liksom inte, och jag tror inte P.G. Gyllenhammar på den tiden, han var Volvo-direktör, var föräldraledig, det var andra tider, bla 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 sådär.
Men, jo.
Men jag tror det är svårt. Man skulle ju vilja ha en sån förebild. Att shit, jag är vd på Volvo Cars och jag går hem på föräldraledighet. Liksom. Mm. Och de kommer ju fortsätta sälja bilar. Så att man inte är så himla viktig och ska vara så himla relevant hela tiden. Man ska dra ner någonting. När man sitter i sin gungstol på ålderns höstar så tror jag, ja, men ångrar du någonting.
Men det är allt alla säger. Alltså det är verkligen varenda gång man tar del av någon sån, ångrar du någonting hos män. Ja, att jag jobbade för mycket.
Ja, men precis.
Eller att jag inte var tillräckligt mycket med min familj. Det säger ju allihop. Alltså jag fattar, varför lär man sig inte då? Om alla liksom så här, ja, men farfar, har du något visdomsord? Ja, jag önskar att jag hade varit hemma mer. Ja, okej, ja, nej, men jag ska jobba röven av mig.
Min egen teori kring det är att jag tror man är rädd för att bli irrelevant. Ja, men vi kan ta ett annat exempel då på Göran Persson, vår gamla statsminister. Ja, då dyker han upp som styrelseordförande på Swedbank. Ja, men vi ringer Göran. Ja, det är klart att Göran vill liksom.
Ja.
Vad är han? 72. Men han, jag tror han är jävligt sugen på att hålla sig relevant.
Ja.
Jag vill sitta i de här styrelserummen. Jag vill liksom inte hem och sätta mig på min gård eller var han nu bor någonstans. Och det tror jag är en drivkraft i att man jobbar arslet av sig istället för att vara hemma med sin familj.
Ja, men för att man har missat chansen att bli relevant i familjen. Liksom det skeppet har seglat, att bli liksom en grundpelare i familjen. Mamman är liksom grundtryggheten i väldigt många familjer. Ja, men pappan blir då, som jag sa innan, mer av en clown, kommer hem, är rolig, kanske har lite presenter och så. Men inte den man springer till när man gråter. I tonåren, alltså det är ofta då alltså, absolut att det finns liksom stränga fäder, men att det är fortfarande mammorna som är där och får ta flest fighter, ta liksom vardagsfighterna hela tiden. Så att det, alltså när jag har diskuterat med mina vänner, alltså generellt bara så relationer med våra föräldrar, så har ju många, framförallt killar och män, då insett att så här, ja, jag bråkade väldigt mycket med mamma i tonåren, men det är också henne jag ringer så fort det händer någonting. Det är alltid hon som står mig närmast. För att så här, man bråkar med någon för att den man bråkar med ofta gör det av kärlek. Alltså så här, för att det är gränssättningen liksom. Den som står för gränssättningen är också den man vet är tryggheten. Och då har man tappat det. Man har aldrig varit liksom en del av det. Och barnen ringer inte dig när de flyttat hemifrån. De ringer mamma liksom. Medan min pappa var föräldraledig med mig. Vilket jag fick reda på för typ 5 år sedan. För när jag började fundera på så här. Alla mina vänner så har ändå sett så här. Men man har ändå väldigt olika relation med sina föräldrar liksom. Och sen kände jag så här, men jag har ju samma med båda. Det är lite spännande. Vad tror ni det beror på? Och då fick jag reda på det. Sen är det inte det liksom anledningen så. Utan mycket har att göra med vem pappa är som person.
Ja.
Förstås. Men,
men det kanske byggdes någon liksom grund i ja, det faktumet att han också var hemma med dig.
Precis. Men jag minns när de skaffade mobiltelefoner, när de tog bort sin land, så tyckte jag det var jobbigt, för då var jag tvungen att välja.
Ja,
innan ringde jag bara hem och så fick jag vem som helst svara. Så nu är det varje gång jag ska ringa så är det så här. Och sen så brukar jag bara ta den som är senast ringd, vilket gör att jag ringer mest till en person.
Ja.
Men för att då behöver jag inte välja, utan då var det så här smidigt. Jag har tänkt mycket på det här med just... vad ska man säga, förlegade strukturer. Alltså att de fortsätter i samma spår. Och det är ju alltså så här, de börsnoterade företagen då som, alltså så här, som jag då fått lära mig nu, att så här, det går inte att vara föräldraledig samtidigt som man är vd på ett börsnoterat företag. För att så här, då väljer man bort familjen. Det är ett aktivt val man måste göra för att det tar så mycket tid. Ja, i dagsläget ser det ut så, för att så här, de kraven på när alla deadlines, lalalala. Men man skulle ju också kunna förändra det.
Ja.
Men det finns inget intresse av att faktiskt förändra det här. Men jag har diskuterat det liksom under många år, och sen har jag inte haft ord för det. Alltså jag har inte haft vokabulär för att förklara liksom Men jag har inte haft någon kunskap, så jag har sagt så här, ah, men kan man inte bara dela, kan man inte vara flera vd:ar? Och alla, du vet, så här, klappat mig på huvudet och bara, lilla gumman, det fattar du väl, så här, du förstår inte hur det går till. Man kan inte göra så. Klipp till 2022, när jag för första gången då fick höra om co-CEOs. Och bara, ah, det finns.
Ja,
det är en grej, det är en trendig grej.
Ja.
Det är liksom så, hållbara nya företag satsar på co-CEOs.
Mm.
Alltså att man har delat vd-skap. She fick alla liksom huvudklapparna på mig.
Nej, men det, ja, det finns ju Gigstep som jag är mest verksam i för stunden. Där delar ju jag och min kompanjon Marie på vd-skapet till exempel. Och nu ska ju hon hem och vara föräldraledig.
Ja, vi ska precis säga det.
Så det ska ju bli spännande. Men, och jag tror om man tar börsbolagen, så det är ju också så jäkla fånigt att då är det ju nästan alltid vd:n som står och presenterar kvartalsrapport och årsredovisning och sådana saker. Men det är ju ingenting som säger att inte någon annan i organisationen skulle kunna göra det. Alltså det är ju så fånigt. Oh, nej, men det är jag som måste... Ja, fast man kan ju utse en TF så länge.
Ja, men också så här, att berätta sådana grejer skulle ju också bara en typ pressperson kunna göra.
Definitivt.
Alltså det ansvaret skulle alltid kunna ligga på liksom en pressperson. Eller
ja,
alltså.
Ja. Ja, men en skicklig kommunikatör, ja, eller en CFO. Eller, ja. Alltså, förhoppningsvis så är det ju så att jag har ju varit börsbolag också. Som vd så gör du ju ganska lite formellt i en årsredovisning. Alltså vd-ordet skriver man ju sällan själv, utan det är ju en byrå som skriver till dig.
Jaha.
Ja, shit, ja. Alltså det, där är säkert de som sitter och påtar på dig själv. Men,
ja, mindre ställe så, men med, ja, de större,
men,
ja.
Men annars så är det ju någon som liksom, ska vi copy-pasta det som vi skrev förra året? Nej, fan, vi får skriva något nytt och så har man en byrå. Så, ja, ja. Alltså, sen så ska man ju presentera sin rapport då, och då får man ju se till att skärpa till sig och läsa in sig. Men det är ju rätt formellt lite, förutom att man skriver på, som faktiskt är en vd som gör. Alla räkenskap och balans och resultat och så är ju 100% ekonomi, ja, som pysslar med liksom. Så den, jag tror de formella grejerna, och det är återigen så här, jag tror att man vill känna sig viktig, jag är min sambörsvd, det är många som siktar på det, jag ska, ja, liksom, så jag kan inte vara föräldraledig. Och men det skulle man ju vilja utmana då, att ja, man, vad skulle krävas för att du skulle kunna vara föräldraledig också.
Ja.
Och är man en riktigt bra chef så ska det ju inte finnas några som helst hinder i att du har superduktiga medarbetare.
Nej, men precis.
Som driver organisationen,
precis,
vidare.
Verkligen. Nej, men så det var ju, alltså, man kan ju vara föräldraledig som börsnoterad vd, men sen var det då att, så här, att jobba, att inte vara föräldraledig.
Ja, ja.
Alltså det är det som är svårt. Mm. Alltså som jag har då fått uppfattningen om. För att då är man borta mycket. Ja. Men har man då satt grunden i att man är föräldraledig, då har man lärt sig rutinerna, då blir det ändå liksom... en som jag pratade med då, som har varit på börsnoterat företag, hon menade att hon... Alltså det hon valde bort var liksom det sociala. Så att så här, hon har inte hängt med sina kompisar under liksom de åren där barnen bodde hemma. Men hon har varit med på alla träningar och matcher och som, alltså så, på helgerna liksom har hon... Så hon har jobbat när barnen har lagt sig. Men hon har ju liksom varit med, så för barnen har hon liksom, och då har hon ju fått välja bort det sociala istället. Men det var inte när barnen var små, utan det var i tonåren då. Hon sa att hon hade inte gjort det tidigare, eller så hon är glad att hon gjorde det i den åldern. Men jag har ju ställt lite frågor då till de här personerna som jag har snackat med och lärt mig så mycket. Men jag har frågat om det finns någonting som folk önskar att de hade gjort annorlunda. Och där har det varit, ja, men dels att man ska delegera mer. Alltså för vissa har jag liksom varit hemma och ändå haft liksom finger med i vissa så, saker som händer. Så att man har vågat delegera mer liksom. Och sen också att man inte ska skämmas för situationen, och det har nog gällt kvinnor, eller det har, alltså, eller det var en kvinna som sa det, och det gäller nog kvinnor generellt. Alltså att man så skammas för att man är hemma med, eller att man går tillbaka till jobb med så litet barn.
Ja, att det är för tidigt enligt normen. Liksom.
Precis.
Ja, okay. Mm.
Eller att man hela tiden så, för i hennes fall så var det då en, alltså att hennes pappan till barnet, och att han var hemma någon eller ett par dagar i veckan väldigt tidigt. Så att hon gick tillbaka liksom tidigt, men delade upp det så. Men skämdes då över det och försökte liksom, nej, men jag jobbar. Alltså att man bara, och liksom att man då, ja, men är stolt över sitt val eller så. Och i övrigt så har jag inte fått så mycket sådana liksom, det är inte så många som har formulerat. Nej, precis. Nej. Inte någonting man har önskat, utan mer det här, men delegera mer. Vad känner du? Har du någonting som du hade velat göra annorlunda?
Det är väl det här med facit i handen då, tycker jag, om man tar Ola Rolén då i Dagens Industri, att ja, men nu var jag ju hemma länge, men så här i efterhand, det är ju skitgött, tyckte jag, var hemma. Alltså och nu sista gången, det var ju två andra också. Alltså det var ju inte lediga dagar direkt, men det är ju skitgött att vara hemma.
När var sista gången?
Men det var ju 2012 då. Ja. Och då hade ju Axel, som han heter, sina två stora systrar också, som ju inte heller var så gamla. Så att det var ju fullt upp. Men jag tror inte, jag är ju inte den, jag är inte en person, tror jag, för vi får väl se, som kommer sitta och ångra att jag har jobbat för lite, utan jag kommer ju nog hellre sitta och ångra, alltså jag tror ju på den devisen att det är ju ingen arbetsgivare som kommer ringa och tacka dig när du går i pension. Nej. Att fan vad bra att du jobbar nästan ihjäl när du var 45, det var hela skillnaden för oss. Det kanske det är i något fall att man gör någon jävla bra affär
under en månad eller två.
Ja, precis.
Ja, men alltså så att man säger tack för att du har ju liksom så, men det är ju ingen som säger det alltså.
Men i det långa loppet liksom så, nej. Alltså det är nog lite skitsam eller så.
Ja.
Så att jag ångrar väl egentligen eller så där, tror jag nu. Just nu i alla fall i livet att jag skulle, men är det något jag kan ångra så är det att jag skulle varit hemma mer.
Ja.
Och bara en parentes på det då, så med mellantjejen så testade jag och Annika då att vara lediga hälften var. Det var ju på pappret en ganska bra konstruktion, och då hade jag precis fått ett nytt arbete inom samma organisation. Jag var på Proffice då, som också var börsnoterat, och då hade jag gått och blivit regionchef. Och det tyckte jag var ett jätteviktigt jobb, så jag kunde minsann inte vara föräldraledig på 100%. Jag var rätt sen, för jag insåg att fan, det här funkar inte liksom. Nej, det var fruktansvärt, och det ångrar jag.
Ja, men det är fler som har sagt.
Ja.
Att 50-50 är svårt. Men medans någon har varit jättenöjd med det. Men det, alltså, så det beror ju på hur man funkar som person.
Ja, men precis. Och vad man kan ha för setup, tror jag det också.
Ja.
Då var min fru, hon var informationschef på Skånemejerier.
Ja.
Och få ihop det då, så stod jag utanför Skånemejerier, och de sitter där borta på Tre Skånor vid Rosengård.
Ja.
Och sen så över med det här jädra babyskyddet då, för då hade jag varit föräldraledig på förmiddagen då.
Ja, ni tog halva dagar!
Ja, och sen så kom hon ut ifrån entrén där, och så lämnade jag över det här babyskyddet med stackars Ebba. Alltså, och sen så upp kontoret, jag vet inte. Det var ju bara jätterörigt.
Ja.
Så att det rekommenderar jag ingen.
Nej.
Om inte man har en setup där man kan.
Ja. Liksom. Nej, jag känner mer alltså så 60-40, att en tar tre dagar och en tar två dagar. Det känns ju så här, men då går jag liksom, jag går till jobbet torsdag, fredag.
Ja, vi hade
och att
någon,
under en limiterad tid kanske.
Ja, vi hade någon variant där. Och jag var så, jag var så himla stressad. Vi hade precis flyttat. Bodde i Stångby då, och det passade inte oss särskilt bra. Lång historia, skit i det. Och sen så skulle jag hämta vår äldsta dotter Sofia på dagis då. Och stressad och telefonen. Och, ja, men jag var ju viktig. Jag var så himla relevant, tyckte jag själv. Och så Ebba är det här babyskyddet då. Så.
Jag vill också för lyssnarna då bara beskriva. Varje gång du säger babyskyddet så lyfter du ett
så. Ja, men det är
du
som
visar
påse,
här.
Liksom.
Ja, du går runt.
Jag har ingen kram. Nej, men det är precis. Man lyfter i den där jävla stolen.
Det är väldigt visuellt så. Så vi lyfter så kommer jag där med babyskyddet.
Ja. Och då är jag så himla stressad då. Så då går jag in med Ebba på dagis, hämtar Sofie. Jag ställer ifrån mig Ebba någonstans. Nej. Går därifrån. Nej. Med Sofia. Och var på den här, någon i personalen kommer ju springande. Du glömde ett barn. Och då kände jag, fan håller jag på med? Alltså, på riktigt liksom. Och där någonstans efter det så kände jag att jag fixar inte det här med 50-50. Jag glömde ett barn.
Det är sånt som bara händer på film.
Ja, men precis. Men ja, jag skäms ju för det än idag. Men jag är inte säker på att Ebba vet om det faktiskt. Men det får jag berätta för henne.
Ja.
Hon är snart 16.
Hon är snart 16.
Ja.
Vet du vad? Jag har faktiskt en del gymnasieelever som lyssnar på den här podden.
Så det är så.
Kanske når henne.
Ja, det kanske når henne.
Ja. Om inte annat får du tipsa henne. Ja, spännande. Tack för den.
Ja,
jättekul. Vi går vidare på någon slags så. När jag har frågat om så här, bästa tips. Då har ju du där att så här, kanske 50-50 funkar inte för alla. Det har vi ett tips liksom. Men andra har sagt, till exempel den här som jag tyckte, som jag inte visste, att man kunde be om mer tid på förskolan. Det visste inte jag att man fick göra. Antingen om man driver eget eller om man är vd så får man göra det.
Jaha, mer tid, alltså längre dagar väl? Jaha, okej. Ja, det visste inte.
Så får man be om, alltså för annars är det ju, brukar det vara 15 timmar för liksom det barnet som man inte är föräldraledig för. Sen är det olika kommuner, så vilka regler som gäller, men att det går att få mer och till och med fulltid på de äldre barnen, ifall man är vd eller föräldraledig, egenföretagare.
Egenföretagare, ja. Verkar väl rimligt i och för sig. Men, ja.
Och sen så är det flera som har sagt också tips att man ska liksom faktiskt ta in hjälp, för att är man vd för ett större företag, då har man förmodligen väldigt mycket pengar. Och i Sverige är det tabubelagt att liksom ha alltså en nanny eller så. Att man faktiskt kan göra det. Men man kan ju också ha, alltså man kan ju ta hjälp mycket av om man har möjlighet. Alltså föräldrar och sånt som får vabba och sånt. Liksom det är bra att kolla på. Jag är lite så tudelad till nanny-grejen. Vad tänker du?
Den har jag lite svårt att förstå, om jag ska vara ärlig. Alltså det är nog lite antingen eller. Mm. Om inte man är egenföretagare. Och alltså jag kan ha djup, jag är egenföretagare själv, djup förståelse och respekt för att man faktiskt måste ha in sina intäkter.
Men jag tänker om man har någon som typ hem, alltså man kan ha någon på eftermiddagarna, hämtar och lämnar. Sånt som andra människor använder sina far- och morföräldrar till. Men man har inte sina far- och morföräldrar i närheten. Då är det så här, ja men vi tar, jag behöver hjälp på eftermiddagarna. Så. Men det jag, min kluvenhet ligger också i alltså då har man råd att betala för det, då ska man också betala bra, alltså så, då ska man liksom göra det rätt, det ska liksom vara så ordentligt gjort, och där känner jag att många tappar i, och man säger, men vi har nog det här, eller anlitar det här företaget, ja men de har liksom en historia av att ha väldigt dåliga förhållanden, så, och jag, det är någonting som jag är väldigt så, ska du ta hjälp och har du råd att göra det, men gör det bra då.
Ja, men definitivt. Och sen så tror jag det kan finnas en... jag tror alltid, och det, menar, återigen, lite beroende på vad man gör. Mm. Men om man generellt skulle säga att ja, men jag behöver sticka lite tidigare, eller jag behöver hämta mitt barn på dagis. Men jag tar ikapp sen. Det är ju inte så att vi inte... håller upp mobiltelefonen. Det är ju så att vi inte har all information med oss alltid, utan det har vi ju på gott och punkt liksom. Yeah. Så jag tror egentligen att man skulle fixa det. Sen så kan det ju finnas en... vi hade hjälp en dag i veckan av en granntjej som hämtade tjejerna då, våra döttrar. Och det var ju mer för att få sinnesro. Att okej, jag behöver inte kasta mig på cykeln hem och ställa fram köttbullar klockan 17. Därför att hon kunde fixa det den dagen i veckan. Men det handlar ju egentligen inte om att jag var tvungen att vara kvar på kontoret. Utan det var ju mer en... peace of mind som man kunde få den dagen.
Liksom. Exakt. Ja, jag träffade faktiskt en i helgen, eller ett par som varje torsdag, alltså alltid varje torsdag, så tog farmor, då hämtade hon på förskolan, och sen så fick hon då kvalitetstid. Hon sa det är bästa dagen på hennes vecka. Så. Kvalitetstid. Så vid torsdag, eller på kvällen sen, så tog hon på pyjamas och gjorde barnet redo för att sova. Och sen åkte hon hem, eller så kom de och hämtade. Och så somnade barnet då i bilen och sen så. Så de, då var det så här, mamman var iväg på någonting då. Pappan sa, då brukar jag städa och sen drar jag iväg. Och, alltså fixar jag hemma och sen drar jag iväg och liksom kör lite paddel eller någonting. Ja. Och sen kommer hon hem och så har vi haft, alltså, och då är vi redo för helgen. Ja. Otroligt bra.
Ja, fantastiskt.
Ja. Och det är ju en lyx att ha det förstås. Verkligen. Generellt då tips så är det liksom stöd. Alltså att folk så här, tar stöd från omgivningen på det sätt du kan.
Ja, men jo, men det tror jag. Och det är väl nog smart för välmående och hälsa och relationen också.
Ja, alltså, precis.
Med sin partner och hitta tid liksom.
Alltså det som har varit jobbigast med föräldraledigheten och med dem jag pratat med, så har det varit just det här. Alltså man räcker inte till. Och då att ta in... alltså så, ta stöttning och hjälp. Men just att man liksom känner att man inte räcker till varken på jobbet eller hemma. För att så här, det är ju få som faktiskt kopplar bort jobbet helt.
Ja.
För att man ändå är vd, man har vissa. Så, i vissa företag kan ju firmateckningen tas över av någon annan om det är större organisationer. Liksom.
Ja.
Men att man ändå har liksom de besluten. Och många kanske har startat företaget, det är ens lilla bebis. Man kan inte släppa helt liksom, så att... galna beslut fattas när man är borta. Och då känner man att man inte räcker till någonstans. Jag förstår om du kände så när ni körde 50-50. Och ja. Du glömde liksom barn på dagis. Ja. Men i övrigt, kan du relatera?
Ja, men ja, absolut. Sen har jag personligen inte känt så. Och det tror jag är, vad jag förstår, en superkraft jag har. Och det är jag ytterst tacksam för. Jag tror annars att det är väldigt vanligt att man känner sig otillräcklig. Mm. Och att det beror på... ja, men det är nog sagt en massa olika saker, men att... Ja, men det är det här liksom Instagram-filtret. Allting ska vara liksom, ja, men jag är världens bästa pappa eller mamma, och jag är dessutom otroligt framgångsrik, och sen så tar vi foto i motljus och vi har drinkar och liksom. Livet är ju inte så, men jag tror att man blir influerad av att livet ska vara så för att man har sina flöden liksom. Och blir hijackad av det på något sätt. Jag bryr mig inte supermycket om det. Och det är jag tacksam över. Jag förstår att inte det är jättevanligt. Men jag tror det är, annars är supervanligt att man känner sig väldigt otillräcklig.
Uh-huh.
Baserat egentligen på vad andra människor tycker.
Ja. Yeah.
Kanske. I vissa fall.
Ja, yeah, absolut. Och delvis också vad barnen tycker.
Ja, jo, alltså precis. Men små barn tycker ju om allt liksom.
Ja. Yeah.
I princip. Ja. Och små barn handlar ju väldigt mycket om att bara finnas där och se till, ja, så att maten är, alltså dess dagliga smidiga, byta, ja, blöja, ja, allt det där liksom. Sen blir det lite annat med tonåringar och så. Men jag tror väldigt många känner sig otillräckliga. Jag tycker jag hör det mer än, ja, vad jag har gjort tidigare.
Och är det folk i din egen ålder som du hör dig ifrån? Eller är det generellt? Jag tänker, är det att den känslan stegras i takt med att typ barn blir äldre? Ställer större krav, har mer fritidssysselsättningar, man får mer ansvar på jobb. Alltså, kan det vara då att så här, du har inte hört det innan för att de i din omgivning inte har sagt det? Eller är det att du hör det generellt i samhället?
Jag tycker jag hör det generellt, och jag hör det inte, för man ska ta den situationen som jag är i nu och mina kompisar är och så, vi är ungefär lika gamla och har barn i ungefär samma ålder. Vi har ju ett hav av tid helt plötsligt.
Okay.
Alltså, ja, men en 18-åring har ju inte superintresserad av att hänga med än.
Nej.
Det blir mer och mer.
Ja, men de andra två, tänker jag. Det ska, ja, till fotboll och fäktning och
absolut. Jo, men och vi cyklar överallt. Så att, ja, de får cykla och sådär, eller ta bussen, jag mellan tjejerna ofta. Men där är generellt mer tid. Det här, ja, passningsläget är liksom inte... Det är inte 100% längre, utan det är kanske mer 20-30%. Så.
Ja.
Nej, så det jag tycker jag hör är egentligen de personerna, nu blir det lite off-topic kanske, men som inte har barn... Alltså som har satt väldigt stora förväntningar, aha, på sig själva.
Okay.
Man kanske kommer direkt från universitetet, har gått ganska bra, ja, man är liksom, man ska in och prestera, och sen så är det, man är på en arbetsplats, så här är allting helt, ja, nytt, och så är förväntningarna här uppe,
ja,
medan kanske kompetensen då är liksom lite längre ner.
Visa ett ganska stort klapp med händerna här.
Ja. Nej, men ibland, och jag menar det är inte för att man är okompetent, utan det är för att man kanske aldrig har gjort de här sakerna tidigare, och då är det inte så lätt.
Det här är någonting som samhället behöver prata mer om, eller så, just förväntningarna. Jag var nydumpad och mådde fruktansvärt. Alltså, jag mådde så dåligt. Jag var, kan jag ha varit 27 kanske? Och sa till två oberoende människor så här, som var då 40 plus. Och bara, men jag ska ha the time of my life. Jag mår så himla dåligt. Jag trivs inte på mitt jobb. Jag har blivit liksom, min lägenhet är upp. Jag måste skaffa boende. Jag har ingenting. Allting är fruktansvärt. Och jag ska ha the time of my life. Kolla på mig så här. Vem fan har sagt det? Alla vet att 25-30 är de värsta åren i livet. Jag bara, va? Ja, men för att så här, då är det liksom... förväntningarna, som sagt, alltså liksom glappet mellan förväntningarna och verkligheten är som störst, för innan är det så här, du behöver inte ha koll, du pluggar eller du så, alltså, men sen det är ju så här, när du har en utbildning som du har lagt ner tid på, för det är också skillnad om man tar ett jobb direkt, men har man då en utbildning, man har lagt ner tid och pengar på den, och då ska man så här ut på jobbet, prestera, och man har byggt upp och man ser alla ens vänner göra grejer, och man ska gärna ha en relation, man ska veta så mycket om sig själv. Mm. Och sen säger alla att så här, efter 40 då börjar livet, eller så, då börjar det liksom, ja, det mentala livet, eller vad man ska säga.
Ja.
Lite beroende på när man ska få kids, men just att, ja, då är huvudet i kapp, typ, eller omvärlden i kapp huvudet, eller vad man ska säga. Så det måste vi prata mer om.
Ja, Ja, men det, jo, men det tror jag generellt skulle vara bra att prata om. Och det kanske man ska börja ganska tidigt med redan i grundskolan och liksom kanske förbereda barn på att det kommer inte liksom...
Men en liten så här livskurva liksom. Ja, så här. Och sen så tar ni studenten, då kommer ni känna er tomma. Ni vet inte, allt som ni har liksom någonsin litat på är borta. Då ska ni fatta en massa livsavgörande beslut. Och sen gör ni det. Och sen så är ni lugna i det under några år. Sen kommer nästa kris. Alltså, och sen kommer liksom så. Så att man liksom, aha, okej. Okay. Ja, men vad bra, då liksom, ja. Folk mår ju inte toppen om vi säger så.
Nej, men det är ju någonting med det som ja, men det är väl Anders Hansen med flera som har sagt att ja, men vi har aldrig haft det bättre, men vi har heller aldrig mått sämre. Nej. Och är det baserat på att man då har för höga förväntningar på sig som i det här fallet som vi pratar om nu, både som förälder och som yrkeskvinna eller yrkesman då, att eller är det något annat? Jag vet inte, det här är inte min så, men jag expertis på något sätt. Men reflektionen är ju ändå att det är fler och fler som mår sämre.
Absolut, och 100%. Och framförallt, sorgligt nog, så går det ner i åldrarna.
Det går ner i åldrarna. Ja. Och den enkla, ja, men det är sociala medier. Nej, alltså det är ju inte så enkelt heller.
Nej, det är press och det är stress. Och det är också föräldrar som har... Alltså, jag är väldigt så här... Mitt största problem som egenföretagare, som entreprenör, så, det är att jag är lite för prestigelös. Alltså det är min största hinder.
Vad menar du med det? Eller,
ja, men att jag, så här, alltså, jag har väldigt låga ambitioner. Och då är det inte så... Anställ mig. Nej, men det är så, då är det inte så lätt att så här, liksom skjuta iväg på en karriär, alltså så här, liksom tjäna massa pengar, göra någonting stort, för att jag är så här, nej, jag är alltså, och det, jag är liksom uppvuxen med så här, alltså det viktiga är att du mår bra. Och jag har det är så himla grundat, så att jag gör liksom saker, inte saker som jag känner så här, det här kommer jag inte må bra av. Det är inte värt det.
Vilket
och det
innebär att du väljer bort vissa kunder.
Jag väljer bort liksom, alltså, bra uppdrag som jag blir erbjuden. Så här, nej, jag känner inte att det här kommer få mig att må bra. Det kommer bli för stressigt, eller jag kommer känna liksom, men så, det kommer skava för mycket om jag gör det. Så då tackar jag nej. Nu ska jag försöka tacka ja lite mer och utmana mig själv lite mer. Men det är just för att jag är fostrad så. Ja. Alltså så himla starkt att det viktigaste är att du mår bra. Jag ska försöka ändå så utmana mig själv lite mer. Nu har jag sagt det i podden också, så nu är det verkligen så.
Nu är det publikt. Ja, men ja. Och det är väl, jag tycker det låter superspännande. Alltså jag tror, för din drivkraft i att starta eget har ju på något måste ju ha funnits där.
Ja, men det är för att jag vill göra världen bättre.
Ja, 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 men precis.
Alltså så. Mm.
För det kallet är ju, brukar ju vara ganska starkt, och att man just ditt verkar ju superstarkt liksom.
Ja.
Men att du då i kombination med det är ganska prestigelös och tackar nej och sådär. Ja,
det. Ja, jag brinner för det, men jag gör det, men lågan är ganska liten. Vad ska man säga?
Ja, men så. Det är väl sunt. Alltså den kanske brinner tillräckligt mycket för att du ska säkra dina intäkter och kunna göra det över ganska lång tid. Ja. För det är ju det som är, yrkeslivet är ju ganska långt.
Ja, men precis. Ja, det är lite så jag känner. Men mitt problem är att jag kan inte stänga av dock. Så jag har fått sluta lyssna på poddar, jag får, alltså på fritiden, för att jag kan inte stänga av, för att det är alltså så. Det blir hela tiden påmind om liksom, alltså jobbet. Så jag kan inte lyssna på en podd, för då blir jag så här, oh, massa idéer på saker jag kan göra. Så jag har fått anpassa mitt liv för att så här, faktiskt stänga av. Det var ett väldigt stort sidospår, kände jag där. Nu ska vi se här, då går jag tillbaka till någon slags manus. Då ska vi se, vad kan man säga här? Jo, men här är en spännande fråga som jag har ställt till flera. Vad var inte lika tufft som du har förväntat dig? För att det byggs ju upp då att det ska vara så svårt att vara föräldraledig samtidigt som man har den här rollen. Och ja, men här är folk verkligen så. Man är inte lika viktig som man tror. Man kan vara så himla flexibel. Skulle man behöva jobba, så gör man det på kvällen. Har man låg kontrollbehov så är det toppen. För då kan man stänga av helt. Och att det liksom, det var bara den, vad var jobbigast. Det var så här, ja, men man känner sig liksom lite otillräcklig. Annars var folk så här, nej, det var liksom inga konstigheter. Så här, alltså jämfört med en annan person, menar jag. Inte att så här, det är jobbigt att vara föräldraledig liksom. Men det hade ingenting med vd-rollen att göra.
Nej, och det är nog min... jag försöker fundera för skillnaden då med Sofia första gången. Mm. Som ju fyller 18 här nu då. Hon, då... ja, men shit, det låter ju som det är 100 år sedan, det är det inte. Men det fanns ju mobiltelefoner. Men mailen var inte lika självklart man hade i mobiltelefoner. Nej. Så den gången var jag ju ganska bortkopplad. Utan då ringde ju min chef någon gång sådär, ja nu har det hänt det här och ja så. Och det var för min del nästan jobbigare att vara helt bortkopplad från allt vad arbete hette kontra då den sista gången när liksom mail och så var. Och då här var ju då 2006 måste jag varit ledig med, för jag var 6 år emellan och ledig med Axel då 2012. Och det här, tekniken hade ju hänt ganska mycket men på 6 år. Så att då var jag påkopplad och det var ju mest för mitt välmående. Jag kände inte att det var jobbigt på något sätt. Sen så var jag inte jag inne så ofta. Jag la ifrån mig det liksom. Men jag kunde om jag ville. Så det var nog jobbigare första gången när jag inte hade det.
Och det beror på, alltså så, lite hur man är som person, lite vilken alltså, roll man har. Jag tänkte säga, men pratar vi med så vd. Men alltså så, för vissa kan det ju vara skönare. Att välja när man ska kolla. Alltså att man då så här, ah, men jag gick in på datorn varje kväll och kollade till exempel, eller jag började dagen med det så jag hade lite koll, eller någon gång i veckan eller vad det kan tänkas vara. Och där avslutade vi det avsnitt när vi insåg vad klockan var mycket vad länge vi hade pratat, men det var ju så mycket kul att prata om. Det kommer ett avsnitt tillsammans med Fredrik, för att det fanns så mycket att prata om just kring föräldraledighet och vd-skapet. Så vi kommer slänga in ett avsnitt till om med fokus på organisationen. Kul ju! Men hur som haver, tusen tack för att du har lyssnat. Jag hoppas att du har fått med dig nya kunskaper, tankar, insikter. Och känner du någon som, ja, jag tänkte säga, jobbar på ett företag som har en vd, men någon som jobbar i en ledningsgrupp där det finns en vd alternativt en vd-person som är sugen på att vara föräldraledig. Dela gärna de här avsnitten så att de kan få lite kött på benen in i den här processen. Återigen, tusen tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen nästa vecka. Ta hand om dig. Puss och kram.